Du lyssnar på Tyresöradion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och idag har jag en gäst här i studion, nämligen vår kyrkoherde, Helena Forsberg. Och vi ska prata lite grann om henne och kyrkan här i Tyresö och vad som händer i Tyresö församling. Välkommen hit, Helena.
Tack!
Jättekul att du kunde ta dig lite tid att komma hit.
Ja, det är roligt. Tack för att jag får vara här.
Du är ju relativt ny som kyrkoherde, får man säga det? 5 månader?
Ja, alltså jag blev ju vald till kyrkoherde i juni. Så sen juni har jag varit kyrkoherde, 2017.
Ja, det är 9 månader.
Ja, det är faktiskt det. Och sen var jag tillförordnad från 1 mars förra året. Så att, ja, jag har varit snart ett år.
För din företrädare, Mikael, han var ju en välkänd röst här i Tyresöradion. Men dig har vi inte haft här än. Jag hoppas att det ska bli fler gånger. Och att jag sa 5 månader, det var ju då för att jag tittade på er hemsida att det var i oktober som du formellt installerades.
Just det, jag blev mottagen i en gudstjänst då med biskopen och kontraktsprosten och så.
Ja. Ja. Nu måste du höra lite. Vem är Helena Forsberg?
Ja, nej, men jag är präst och har varit det i... Jag är inne på mitt 17:e år och har varit på ganska många olika platser i mitt yrke. Jag har hunnit med och jag har jobbat utomlands och jobbat på FN. Jag jobbar lite i Försvarsmakten, jag jobbar på universitetet. Men sen 2010 har jag varit i Tyresö. Och då har jag varit ute i Tyresö kyrka och pilgrimcentrum mesta tiden. Så jag har varit föräldraledig 2 omgångar. Så ja, jag har ändå varit ganska länge i Tyresö. Både med familjen och med som präst. Men sista året då som kyrkoherde. Och då kommer det ju med den rollen att också vara lite mer offentlig.
Jaha.
Ja.
När jag har talat om nu för mina bekanta att jag skulle intervjua kyrkoherden idag, så är den första frågan, jaha, vad heter han?
Mm.
Och jag känner ju igen det där som kvinnlig läkare, att rollen ofta är förknippad med ett visst kön.
Ja,
hur känns det att vara en hon?
Ja, jag vet ju inte hur det känns att vara något annat. Men det är väldigt intressant, tycker jag, att det fortfarande är så att vi har mycket förutfattade meningar om vissa yrken. Och framförallt i chefsposition, att det är män vi tänker oss.
Mm. Och vi har ändå haft kvinnlig kyrkoherde i den här församlingen lite längre tillbaka i tiden.
Ja.
Inte så långa perioder det har varit kyrkoherde som har gått vidare, men vi har ändå haft det här.
Mm.
Men det, nu är du så att säga en offentlig chef.
Ja, så är det. Och jag märker liksom inte av att jag blir behandlad på något särskilt sätt, något som jag upplever som svårt eller problematiskt. Men man tänker på vad som händer i samhället i stort med från 8 oktober i höstas med MeToo, så har ju diskussionen lyfts. Och då märker jag bland mina kollegor som är kvinnor framför allt, att det inte är självklart på alla håll.
Nej. Jag är ju så gammal, så jag var ju med då på 50 år sedan när de första kvinnliga prästerna kom ut i samhället. Och jag vet ju vilket oerhört motstånd och nästan mobbning en del utsattes för.
Mm.
Men det hoppas jag att vi har lämnat i alla fall, den delen.
Ja, där tror jag vi har kommit långt. Och Stockholms stift, som ju Tyresöförsamlingen är en del av, har kommit längre än vad man har till exempel ute på landsbygden i stift som ligger, ja, men tänker oss långt norrut eller på västkusten där det har varit starka krafter med kvinnoprästmotstånd. Så ligger Stockholms stift långt fram. Men sen just när det kommer till kvinnor i chefsposition eller kvinnliga kyrkoherdar, så hamnar vi i samma problematik som man gör i övriga samhället. Att vi lägre lön, annan syn på vad en kvinna i en chefsposition ska göra. Eller att vi som kvinnor går in i den manliga strukturen och ärver eller kopierar det som männen gör. Vilket bara bibehåller de här strukturerna.
Ja. Ja. Mm. Sen har ju du också då ett kyrkoråd vid din sida.
Mm.
Hur är den formella arbetsfördelningen mellan kyrkoherde och kyrkoråd?
Mm. Det som är intressant är att ordförande är ju en kvinna också.
Ja.
Kyrkorådet är ju styrelsen i församlingen. Och den är ju vald av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är ju det demokratiskt valda organet. Och det högst beslutande organet i vår församling. Och kyrkofullmäktige utser sedan kyrkorådet. Och kyrkorådet består nu av, det är ju ganska nytt då eftersom vi hade kyrkoval i höstas. Så från 1 januari har vi ett nytt kyrkoråd. Och det är några av dem som har suttit länge i kyrkorådet som är med fortfarande. Men det är också många nya. Och där har vi ändå fått en bredd, både kön och ålder. Och skulle jag också säga en andra typer av mångfald. Alltså vi har personer med inte bara svensk bakgrund och så. Så det är ett bra kyrkoråd. Det finns goda förutsättningar där. Och jag sitter med i kyrkorådet, är fullvärdig medlem med rösträtt och så. Jag leder medan kyrkorådet styr, ska man kunna säga. Det handlar om att styra och leda. Mm. Och styra är ju att sätta ut riktningen, vad vill församlingen och vad ska vi använda medlemsavgifterna till. Hur förvaltar vi medlemsavgiften? Så att det kommer medlemmar till gagn så mycket det bara går. Mm. Och mitt uppdrag är att leda medarbetarna i den riktningen. Mm.
En fråga som har varit aktuell under gångna året är ju att kyrkan driver förskola.
Mm.
Det var väl på väg ett tag där att läggas ner. Mm. Eller det debatterades i alla fall. Är det en sån där fråga då som kyrkorådet tar beslut om?
Ja, det kan man säga, delvis. Alltså de bestämmer liksom inriktningen, hur mycket får en verksamhet kosta. Mm. Och det vet vi ju att till exempel en förskoleverksamhet går inte att driva med någon vinst. Och Svenska kyrkan driver inte någonting med vinst.
Nej.
Inte någonting. Det är ju en ideell organisation kan man säga. Mm.
Och på många sätt. Kyrkan har ju också då sitt café, Himlagott.
Ja, det är ju i våra lokaler. Vi hyr ju ut det till ett företag, ett socialt företag, som använder våra lokaler för att bedriva sin verksamhet. Mm. Men där finns ett gott samarbete. Vi vill att de ska finnas hos oss, så att vi kan ha ett café som skapar förutsättningar för möten och gemenskap.
Mm. Så det finns ju en hel del kopplingar då mellan kyrkan och samhället i övrigt.
Ja, det kunde vara mycket mer av det, tänker jag. Det är en av mina ambitioner.
Ja.
Att vi verkligen ska vara en del av samhället och ingen egen ö. Ja. Men vi har vi har ganska mycket samverkan, absolut. Mm. Men så kan jag mycket, mycket mer.
Mm. Mm. Det finns ju i alla stadsdelarna. Både ute i Tyresö, gamla Tyresö, gamla Tyresö kyrka. Mm. Och här i Bollmoradalens kyrka och sen i Trollbäcken.
Mm. Mm.
Och det är full aktivitet på alla ställen.
Ja, definitivt. Vi har ju lite olika, vi har satsat på lite olika profiler, om jag säger något om det.
Ja, ja.
Så har vi ju här i Bollmora, där vi verkligen är kyrkan mitt i byn. Jag brukar säga att det är liksom ett stenkast från Systembolaget. Och det säger någonting om vad vi har för profil. Vi har nämligen diakoni och kultur. Och diakoni handlar ju om människors utsatthet i samhället. Väldigt enkelt förklarat så brukar vi säga att det är som kyrkans socialtjänst som jobbar med människor i alla åldrar, med de som är mest utsatta. Ekonomiskt, socialt, allt vi kan tänka oss. Så är det en diakonal profil. Och då vill vi liksom ha så låg tröskel det bara går, så högt i tak det går, så människor ska känna sig välkomna. Att det ska vara enkelt att gå in i kyrkan. Och kultur är också någonting som vi har valt att profilera just Bollmoradalens kyrka kring. Med utställningar, konserter, samverkan med teaterföreningar och andra kulturföreningar. Konstföreningen och fotoföreningen och allt det som finns i Tyresö. För det finns ju inget kulturhus.
Nej.
Eller någon konsert, någon arena. Så det tänker vi, och det gör vi mycket också. Verkligen försöker sprida kultur.
Mm.
Och sen i Trollbäckens kyrka, där det bor väldigt mycket barnfamiljer. Det gör det ju över hela Tyresö, men där är väldigt tydligt, och där ligger också vår förskola, heltidsförskola, Trollflöjten. Så satsar vi på barn och familj. Vi verkligen tänker oss att verksamheten ska präglas av barn och familjer. Och i kyrkan så har barnet alltid en särställning. Men vi verkligen försöker profilera det så där. Mycket barnkörer och familjegudstjänster och så. Och i Tyresö kyrka, där har vi ju ett pilgrimscentrum. Så där är profilen pilgrim. Och där samverkar vi ju med Tyresö slott och slottsparken. Med natur... Vad heter det? Tyresta nationalpark.
Mm.
Och med kommunen.
Mm.
Både kring vandringsleder och kring evenemang.
Mm.
Och i kyrkan så försöker vi tänka liksom att... människor kommer dit ut för rekreation, för att vandra och då också kan vi prata om den yttre vandringen som är ganska självklar. Men också den inre vandringen, det som pågår i oss under livet. Och man kan se livet som en väg och längs den vägen så möts vi och vi hjälps åt och vi bjuder in och försöker se varandra som om vi behöver varandra på den här vägen. Mm. Så vi brukar prata om den yttre och den inre vandringen. Och... skapa verksamhet utifrån det.
Mm. Det låter som väldigt mycket olika verksamheter. Ja, och ändå säger du att ni vill ha mer.
Nej, jag säger att vi kan samverka mer med samhället. Ja,
ja,
ja. Ja.
Mm. Eftersom jag är läkare så tänker jag ju då på kyrkan i krissituationer. Och i kommunens krisgrupp. Jag antar att du precis som Mikael är en stående gäst i kommunens krisverksamhet. Jag gjorde några program för några år sedan och när vi hade 2015 när vi hade flyktingströmmen hit.
Mm.
Och då gick ju kyrkan in med ett oerhört stort engagemang.
Ja. Mm.
Jag skulle gärna vilja höra lite hur det ser ut idag med,
ja,
med
ja.
Flyktingarna.
Just det. Ja, det var ju väldigt speciellt och det blev ju tydligt att det fanns mycket goda krafter i Tyresö och i församlingen. Och där hade vi verktyg, eller vi hade liksom förutsättningar för att kunna dra in. Det var ju nästan, jag tror att det var kring 300 volontärer som under ett par månader hjälptes åt och frivilligt finnas för de här flyktingarna som kom och bodde på ett evakueringsboende. Det finns ju inte kvar, det lades ju ner då under våren 2016. Den senaste tiden, eller sedan jag började jobba här, så har en ny situation uppstått och det är inte unikt för Tyresö församling, det är samma situation som uppstått i hela Stockholm och i massor av kommuner. Att de här ensamkommande flyktingarna som har fyllt 18 år har hamnat i en situation där de inte har någonstans att ta vägen. När man har fyllt 18 år så har inte kommunen och socialtjänsten formellt något ansvar för dig. Och Migrationsverket är den myndighet som ansvarar. Och då kan de erbjuda boende någon annanstans om du fortfarande är i asylprocessen. Alltså inte har fått dina 3 prövningar och inte fått något, vänta fortfarande på uppehållstillstånd. Jo, då kan du bli placerad var som helst i Sverige.
Och även om man fortfarande går i skolan?
Ja.
Mm.
Ja.
Och går och ska ta studenten kanske när man blir 19.
Ja, precis.
Mm.
Och har du då gått på, i det här fallet, Tyresö gymnasien sedan 2015, så är det där du har ditt hemma, det är där du har din liksom sociala gemenskap, det är där du känner möjligen trygghet med tanke på var du har kommit ifrån. Och att tryckas upp från det förstår jag verkligen, att de här unga männen, som oftast, det är inte bara män, att de inte vill bo i Järpen eller i Älvdalen som har varit två exempel jag har hört talas om. Och då får man gå kvar på Tyresö gymnasium. Det gymnasiet verkar helt fantastiskt. De tar sig an de här ungdomarna på ett sätt som jag verkligen beundrar. Men de har ingenstans att bo. Och du har inte rätt till familjehem. Det vill säga du har inte... den familj som tar sig an ett barn eller en ungdom får ingen ersättning för det.
De är 18 hemlösa.
År. De blir hemlösa. De hamnar på gatan. Och det är det vi fick signaler om, att några börjar bo på gatan.
Mm.
Vi samlades några stycken då och började fundera på vad vi kunde göra. Och det vi såg var att vi kan bistå med ekonomisk hjälp. Vi har ju någonting, vi samlar ju in pengar i kollekt och vi samlar in pengar till något som vi kallar för Tyresö församlingsdiakoni, som jag sa tidigare. Diakoni handlar om samhällets utsatta. Så då kan vi ge bidrag till de fantastiska människor som hjälper andra för att de här ungdomarna ska kunna ha busskort för att de ska kunna kontakta sina familjer, både därifrån de kommer men också de nya familjer och vänner som de har skaffat sig. Så de behöver telefonkort och de behöver mat. De behöver middag och de behöver mat på helger. För skolan erbjuder dem frukost, vet jag, erbjuder dem mat till lunch. Men middag och mat på helgerna får de inte. Och då tänker vi att vi ska, eller vi har redan börjat, men vi kommer gå ut med en insamlingskampanj. Samla in pengar så vi kan fylla på vår kassa.
Mm, den diakonala kassan.
Ja, den diakonala kassan. Mm, och det handlar inte alls om, det är inga medlemspengar som går dit, utan det är bara liksom insamlade medel. Där människor ger från sin egen ficka till vår ficka. Och där liksom, det är ingen som helst mellanhand. Inga pengar går åt till någonting annat, utan vi kan ta hela hundralappen och ge den direkt till den person som behöver hjälpen. Mm. Så under vecka 10 och 11 kommer vi att mycket tydligt fokusera, gå ut med detta. Vi kan hjälpa dem som hjälper andra, helt enkelt. Och då kommer vi under vecka 11, det blir från den 10 till 18 mars, också ha konserter, utställningar, föreläsningar och en gala kväll den 17 mars med artister och musiker och föreläsare. Alla ställer upp gratis för den här sakens skull. För att vi ska kunna hjälpa de här människorna i deras situation, helt enkelt. Och sen får vi se vad som händer efter det. Min önskan är att kyrkan kan bli en mötesplats för alla de människor som är utsatta men som också är med och hjälper i de här situationerna. Jag tänker att det händer någonting med människor som har en ungdom boende hemma hos sig som inte längre får bo kvar eller som blir utvisad eller som får avslag på avslag på avslag. Alltså det, jag har sett sorgen och frustrationen och hjälplösheten hos de här människorna. Så vi önskar att kyrkan ska få bli en plats där man kan samlas i detta. Och även för de här unga människorna som är i asylprocess eller ännu inte har fått uppehållstillstånd ska kunna möta människor. Att vi kan integrera lite mera. Och vi har ju verksamhet där de här unga lätt kan medverka. Många gör det redan, kommer till vår ungdomsverksamhet och till våra körer och så. Men jag önskar verkligen att vi efter den här satsningen kan fokusera på det här mötet som jag tänker är så viktigt mellan människor. Att vi får se varandra, vilka det här handlar om, vilka är det. Att vi kan börja prata lite mer nyanserat om de här ensamkommande flyktingarna. Och se varandra i ögonen och liksom riva ner rädslans murar på något sätt. För jag tänker att det handlar om det när vi inte vet hur vi ska hantera situationer. Mm. Jag förstår, det är inte lätt att öppna upp sitt hem och låta någon bo hos sig. Men om man frågar de som har gjort det så säger de att det är det bästa de har gjort. Inte för att det är lätt, utan för att det ger så mycket. Mm. För det är svårt, det är jättesvårt. Mm. Ja, men så vi hoppas att vi vill bjuda in redan veckan efter den här galan. Det blir i den veckan, 21 mars tror jag, till ett möte. Mm.
Det är bara boka det i almanackan.
Ja, boka hela veckan. För det, alla konserter och alla föreläsningar kommer att vara gratis. Så då kan vi ha möjlighet att ge pengar till den här Tyresö diakoni. Sen vill jag säga det, att det är inte bara de här ensamkommande flyktingarna som är utsatta. Vi har mycket utsatthet i Tyresö. Vi hjälper jättemånga. Men just nu är det här lite akut. Så därför fokuserar vi på det. Men Tyresö församlingsdiakoni ger också bidrag till många människor i vårt samhälle. Mm. Många ensamstående föräldrar som vill kunna köpa julklappar eller sjuka människor som behöver hjälp med utrustning i sitt hem som man inte självklart har rätt till och sådana saker.
Mm. Ja, för Tyresö betraktas ju ibland som en väldigt välmående kommun ett fungerande samhälle. Men samtidigt så ser man ju också framförallt på sociala medier en rädsla som finns. En rädsla som du nämnde för det som är annorlunda. Och att det ändå finns en rätt stor grupp människor som inte har det så bra i vårt lokalsamhälle.
Mm. 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 Så är det. Mm. Vi har det bra i Tyresö kommun, det är ingen snack om saker. Men precis som i alla kommuner, alla samhällen, så har vi också utsatthet. Mm. Vi har problem som vi dras med, som kanske inte är så synliga. Jag vet inte. Syns inte så väl, men när det börjar synas som nu, när människor faktiskt rör sig på gatan och sover på gatan, så får vi liksom möjlighet att börja prata om vad vi har för typ av utsatthet även hos oss. Mm. Men vi ser ju den alltid i kyrkan. Alltså, det är ju en av våra arbetsområden. Mm. Psykisk ohälsa är ju jättestort problem i alla åldrar. Och där räcker ju inte sjukvården till idag.
Nej.
Så där försöker vi också haka i. Mm. Vi har ju verksamhet som verkligen riktar sig till, vi kallar det för liv i balans, alltså att minska stressen, minska ångesten och haka i där sjukvården inte kan göra mer. Alltså när den fysiska rehabiliteringen är klar på något sätt, så har vi sett behovet och har verksamhet som kan hjälpa människor att få verktyg att ta hand om sig själva.
Och i kyrkan så finns också en tillåtande attityd, en acceptans för den som är udda, för den som är lite annorlunda och kanske lite ärrad och sårad av livets påfrestningar.
Absolut, så måste det vara.
Vi har några minuter kvar. Inför det här mötet med dig så läste jag igenom din installationspredikan. Den finns på er församlingens hemsida.
Ja, där finns ju nästan all vår information.
Jag har varit lite fascinerad av det här. Du installerades på Mikaeldagen och det är ju änglarnas dag. Och du pratade om änglar.
Ja, det gjorde jag.
Men framförallt så pratade du om vårt behov av symboler och du använde en trappa som symbol. Jag har varit så fascinerad av den där trappan.
Ja.
För väldigt många år sedan så besökte jag Kina. Och då var jag i norra Kina i ett kloster där det fanns en jättetrappa. Och där munkarna sprang upp och ner för den här trappan. För när man sprang upp, då bekände man sina synder. Och när man sprang ner så fick man förlåtelse för varje trappsteg.
Jaha.
Att jag kände den här trappan såg jag liksom framför mig.
Men
trappan är en gammal symbol för kopplingen mellan kyrka och det himmelska eller det gudomliga.
Ja, mellan himmel och jord.
Mellan himmel och jord.
Och mellan mänskligt och gudomligt, beroende på hur vi ser det. Och varför jag hade med trappan där var för att en av texterna handlar om Jakob som i en dröm får se. Han är på flykt ute i öknen och i en dröm så får han se den här trappen och hur änglar rör sig upp och ner för den här trappan. Och änglarna är ju traditionellt, eller i alla fall när det berättas om dem i Bibeln, budbärare. De kommer med budskap från Gud, så är det ju Maria får budskap från en ängel när hon ska föda Guds son.
Och änglarna finns även i islam, ska vi säga. De är inte enbart kristna änglar.
Nej, det är inte.
Universell.
Ja, så är det. Och då så blir trappan här, som sagt, en symbol mellan men det mänskliga och det gudomliga. Mellan det jordiska och det himmelska. Men också om man tänker på sitt eget, jag tror jag sa det i prediken, att det finns en trapp också i dig från ditt hjärta, så kan en trapp resa sig eller framträda för kontakt med det gudomliga.
Så vi ska inte betrakta trappor som något besvärligt, utan vi ska
Nej, det borde vi inte göra.
Nej, vi ska se det lite som man får vila i trappan. Man behöver ju inte springa upp och ner för trappan.
Nej. Ett steg i taget. Ett steg i taget. Det är väl jättebra. Ja. Så tänker jag ofta i bilder när vi ska någonstans i en riktning. Så i den riktningen så måste det finnas trappsteg. Ta ett steg i taget. Att söka Gud eller att tänka sig att vad var det kineserna hade som symbol, att det handlar om en förlåtelse i detta. Den är ju väldigt stark i den kristna tron också. Det är det allting handlar om till syvende och sist, om förlåtelse och försoning för att komma vidare. Så är det ingen lätt resa. Det är ju verkligen kan vara en kamp att ta sig upp på trappstegen.
Ja, det är en fin bild.
Ja, men det, ja, är, det, ja, det är det.
Och en liten ny kyrkobild för mig, tänker jag.
Ja, nu har du den färskare i ditt minne än vad jag har.
Ja, eftersom jag läste den alldeles nyligen. Mm. Ja. Mm. Helena, ska vi avsluta med något inför... Det är fastetid nu och så går vi mot kyrkans stora högtid. Det är påsken.
Ja, det är ju den högtid varpå hela vår kyrka bygger, skulle jag säga. Eller hela vår filosofi eller idé.
Och det vi går mot våren också. Mm.
Ja, det där hänger ju ihop lite grann. Jag brukar tänka så här att fastan, ju som är en tid av... En tid... med möjlighet för eftertanke och det som är viktigt på riktigt, brukar jag tänka. Fasta är ju, det första vi kanske tänker på är att avstå från mat. Och det kan man göra. Om det är i solidaritet med de som faktiskt hungrar, så kan det vara en effekt. Men att minska sitt matintag eller avstå från lyxen, brukar jag också tänka. Men om det ska ha någon effekt så måste du göra någonting av pengarna som blir över, eller maten som blir över, eller tiden som blir över. Att verkligen göra någonting för din medmänniska med de pengarna eller med den tiden. Så det tänker jag är viktigt. Men det som faktiskt är viktigt på riktigt handlar fastan om. Tid för bön, brukar jag säga. Att be då, om vi ber, även den som är ovan att be, så brukar det inte vara oviktiga grejer som kommer upp för en. Utan det handlar om våra nära och kära. Det handlar om fred och frihet och mänskliga rättigheter. Även om vi kanske i en nödsituation bara ber om hjälp för vår egen överlevnad, så kan det vara, eller någon annans överlevnad. Och den här fasta perioden infaller liksom när... det är ju lite olika på året, nu är det väldigt vintrigt ute, men det brukar ändå vara när ljuset kommer tillbaka. Och våren ändå gör sig påmind. Och innan det faktiskt har blivit vår på riktigt, det vill säga löven börjar slå ut, så är det ganska kallt. Det blir ganska fult, allt som har legat där under snön kommer fram, det blir liksom, det blottläggs. Och så tänker jag också, det här ljuset är lite starkt, det lyser på oss, inte alltid så fördelaktigt. Det som finns i oss kommer också fram, eller har möjlighet att komma fram i den fasta perioden. Och sen när våren slutar full blom, så brukar det sammanfalla med att faktiskt livet kommer tillbaka. Och det är det vi säger, att Jesus dör på korset på långfredagen, men själva poängen är att uppstår igen, det vill säga det var inte kört. Men inte förrän vi går ner i allra mörkaste, när vi har blottlagt oss totalt, det är då livet kan vända och liksom börja blomma igen. Det är mönstret, det är liksom helheten som vi är delar av, tänker jag. Och att se på sitt liv i det perspektivet är för mig i alla fall väldigt trösterigt. Det inger något slags hopp att när jag tror att det är kört, det är då det kommer vända. Mm.
Där låter jag programmet sluta, tror jag. För det är ett bra slutord. livet får vända när det blir påsk.
Ja.
Tack snälla Helena för att du kom hit. Och jag hoppas att vi ska få se dig flera gånger här i radiostudion. Tack för idag.
Tack så mycket.
Rejoice, 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 greatly rejoice. the king of glory.